kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Här i Bibeltimman ska du få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Det är Håkan Sundliden som håller dessa bibelförklaringar enligt Matteus evangelium. Och det hålls på tisdagar i Värnamo kyrka klockan 18.30 om du vill gå och lyssna på det där. Och sen så sänds det i närradion måndagen därefter klockan 19. Vi har kommit till del 16 och vi låter då alltså Håkan Sundliden hälsa oss välkomna.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Härlig kväll. Skönt nu när vi går mot varmare tider. Och välkomna ni som är vid radioapparaterna också. Idag ska vi försöka göra färdigt det femte kapitlet. Alltså Matteus evangeliets femte kapitel. Jag har gott hopp om det, i alla fall just nu. Så får vi se om vi klarar det också. Vi börjar med att be tillsammans. Herre, tack för att vi får samlas kring dig och kring ditt ord. Herre, var med oss nu genom din helige ande, vishetens och uppenbarelsens ande som du har gett oss, så att vi ska kunna förstå hur det hopp är som du har kallat oss till. Herre, tack att vi får räkna med att du är närvarande och att du är den som är mest aktiv av oss alla under den här timmen. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Just det, Matteus evangeliets femte kapitel ifrån vers 43 och kapitlet ut, 43 till och med 48. Jag börjar med att läsa där, Matteus 5, 43 till och med 48. Jesus säger, ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Det är ju så att i Matteus evangeliets femte kapitel så talar Jesus först om vad det är att vara en kristen. Att vi är jordens salt och världens ljus. Och sen ger han 6 stycken olika exempel på hur vi ska förverkliga det kristna livet. Ja, lägg märke till vad jag sa. Hur vi ska förverkliga inte det egna livet, utan det kristna livet. Och det är en viss skillnad. Den skillnaden blir ju tydlig när vi stannar vid ett sånt ord som ordet rättfärdig. Därför att rättfärdig, det kan ju vara den egna rättfärdigheten. Inget ont sagt om den egna rättfärdigheten. Det är också en rättfärdighet, men den är presterad utav mig själv. Men det finns en annan rättfärdighet. Och det är den rättfärdighet som är Guds egen. Och den är fullkomlig. Och den kan inte du och jag prestera på något sätt. Däremot så förstår vi, och det är ju det som är själva evangeliet, att vi kan ta emot Guds rättfärdighet som en gåva. Det där med, man måste skilja alltså mellan vad som är vårt eget och vad som är Guds när vi fördjupar oss i texter som vi gör i det här fallet. Jag tänker på ordet rättfärdighet finns ju här i vers 45 när det heter att vår himmelske fader låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Då är det naturligtvis människor som lever fromt och människor som inte lever fromt som åsyftas. Det är inte så att han tänker här på kristna och icke-kristna, utan han tänker på, som sagt, de som har sina hjärtan vända till Gud och som vill leva fromt och riktigt. Där de rättfärdiga. Och så de som inte känner Gud och inte känner Guds vilja, de orättfärdiga. Så det kan vara bra att ha den skillnaden med sig. Och det kommer jag påminna om. Jag har redan sagt det flera gånger och kommer påminna om det framöver också. För att i en del texter så måste man ha den skillnaden klar för sig för att kunna begripa vad som egentligen åsyftas i texten. Jag kan säga det också när vi ändrar på det temat. Att något av liknande tankar kan man ha när man läser det här i vers 43 om att du ska älska din nästa. Det är naturligtvis ett ord som gäller alla människor överallt, ett allmänt ord att man ska älska sin nästa. Men här används det grekiska ordet agape. Inte det grekiska ord som används om den mänskliga kärleken, utan det ord som används företrädesvis om den gudomliga kärleken. Och det är samma sak här, att visst, vi ska älska varandra med mänsklig kärlek. Men det är ju vår egen kärlek. Det är ju den som vi förvaltar och den som vi ger till varandra. Inget fel på den, tvärtom. Det är ju rätt och riktigt. Men det ska inte förväxlas med den gudomliga kärleken. Som är fullkomlig och som är gränslös. När Jesus här längre ner talar om att man ska älska sina ovänner, så är det just den här gudomliga kärleken, den gränslösa kärleken. För Gud älskar ju sina ovänner. Annars skulle han ju inte kunna älska dig. Han älskade dig medan du fortfarande var hans motståndare och hans fiende. Och han älskar dig i alla fall. Det är det som är kraften i Guds väsen. Att han inte ser det som ditt motstånd som något egentligt motstånd. Utan han bryter igenom det med en förlåtelse som är långt utöver vad vi människor ens kan tänka eller bedja om. Så det är så vi ska förstå det. Att om vi ska kunna älska vår medmänniska, så visst, vi ska göra så gott vi kan. Men som kristna så är vi förpliktade att användas av den kärlek som Gud har gett oss. Om Gud har älskat dig gränslöst, då har du en gränslös kärlek inom dig. Du är bärare av den gränslösa kärleken och du är skyldig att ge den vidare till alla dina medmänniskor, också till dina motståndare. Det är en kristens kallelse. Som sagt, vi ska återkomma till det här resonemanget. Det här var bara som en inledning för att vi ska kunna skilja mellan det mänskliga och det gudomliga. För det behöver man göra emellanåt. Här hänvisar nu Jesus till ett bud som finns i tredje Moseboks 19 kapitel och 18 vers. Jag undrar om inte vi behöver slå upp det till att börja med. Tredje Mosebok 19:18. Och jag läser hela versen, alltså inte bara den andra halvan här utan också den första halvan. Den knyter ju förresten an, ser jag nu, till det som vi talade om förra gången, nämligen detta med hämnd och vedergällning och sånt som vi var inne på. Det står så här: du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Det här ordet, du ska älska din nästa som dig själv, det är det ord som står i centrum av Toran. Och då menar jag inte bara bildligt, utan jag menar också bokstavligt. Det är nämligen så här med rabbinerna, att de är fenomenala på att hålla reda på texterna och textrullarna. Och de vet precis vad de olika bibelorden står. Spelar ingen roll vilket bibelord man citerar, så vet de exakt vad det står. Och det sägs, jag tror att det är sant för jag har hört det från flera håll, att det fanns någonting som kallas för nålprovet för de som skulle bli godkända som färdiga rabbiner. Och det gick ut på att man hade den här textrullen och så stack den nål genom textrullen. Och genom att se den vers som nålen gick igenom, så skulle man kunna räkna ut alla andra versar som fanns också genom hela rullen. Alltså de kunde ordet både framlänges och baklänges. och uppåt och neråt och på alla håll och kanter. Och inte så sällan så visste de hur många gånger ett ord förekom. Och när det gäller det här ordet så är det en av rabbiner som har räknat ut att det här ordet i bokstavlig mening står precis mitt i Toran. Så han säger att det är exakt lika många hebreiska ord från första Moseboks första kapitel och första vers fram till den här versen, tredje Mosebok 19:18, som det är antalet versar från vers 19 och sen femte Mosebok ut. Exakt lika mycket textmassa på båda sidorna. Detta är det ord som är i centrum. Och så säger man, detta du ska älska din nästa som dig själv. Det är navet i lagen. Allting kretsar kring detta enda ord. En av rabbinerna säger till och med, inte bara att det är det mest centrala, att det är själva centrum av lagen, utan säger att allt annat i lagen är bara utläggningar av detta centrala ord. Det är inte lite som är sagt med det. Du ska älska din nästa som dig själv. Det är alltså den grundläggande regeln. Jag har nämnt om några olika rabbiner. Det finns en som heter Hillel som jag har nämnt om tidigare. Han säger så här när det gäller utläggningen av det här ordet. Vad som är förkastligt för dig ska du heller inte göra mot din nästa. Så det finns lite olika sätt att lägga ut den här texten på. Och vi ska strax se hur Jesus lägger ut texten. Men Hillel använder det på det sättet. Och han tillämpar det också när det gäller en sån sak som dödsstraff. För det finns ju dödsstraff i Gamla testamentet. Han menar att man ska använda sig av det mest humana dödsstraffet. Så kan tillämpningen av detta budord, du ska älska din nästa, också tillämpas. Så det går tillämpare på många olika sätt. Han säger också apropå det här med skilsmässa och omgifte som vi talade om förra gången. Så säger han att enligt med det här budet, du ska älska din nästa som dig själv, så är det förbjudet att skämma ut sin hustru. Det är förbjudet att förnedra. Eller att skämma ut sin hustru. Så ni förstår att det här budet kan tillämpas på praktiskt taget alla olika områden. Och med rätta naturligtvis. När Jesus nu säger eller citerar det här ordet. Så säger han till sina åhörare. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din ovän. Och då är det en sak som alla kommentatorer naturligtvis lägger märke till. Och det är att det här ordet hata din ovän. Det finns inte i skriften. Och när man läser det en gång till så ser man att Jesus säger inte. Det står skrivet. Du ska hata din ovän. Så säger han ju inte. Utan han säger ni har hört att det är sagt. Du ska hata din ovän. Man kan hitta den typen av tankar i Essenas skrifter. Och det är tydligt att det fanns en muntlig tradition. Ni vet att vi talade om att Toran, den är inte bara skriftlig utan den är också muntlig. Och Mishna, de äldste stadgar, ingår ju i den muntliga Toran. Så där fanns tydligen antydningar om att man skulle älska sin nästa, man skulle också hata sin ovän. Det här betyder alltså att Jesus, som ju bejakar skriften, för det vet vi att han gör. Och det har vi sett tidigare också. Han bejakar tydligen inte allt som sägs. Så det finns en skillnad här mellan det skriftliga och det muntliga hos Jesus själv. Han godtar inte det där som sägs. Att man ska hata sin ovän. Han menar att det är en felaktig tillämpning utav kärleksbudet. Det finns uttryck i skriften som kanske skulle kunna peka i den här riktningen. Nämligen när det talas då om motståndare och fiender till och med. Men när man läser de bibelställena, inte minst i Saltaren, så ser man att det oftast handlar om Guds fiender. Alltså människor som står upp emot Gud. De är Guds fiender. Och att Gud kan hämnas på sina fiender, besegra eller hämna sina fiender, det är en sak. Men vi har inte rätt att göra det. Tvärtom säger Jesus i det här budet. Ni ska be också för dem som förföljer er. Så även om vi skulle se Guds fiender komma gående på gatan, så är det fortfarande vår kallelse att be för alla människor och önska gott över alla människor. Och ropa till Gud om barmhärtighet och om nåd för alla människor. Men det är möjligt att det här var en glidande skala, så att det fanns rabbiner och bibellärare på den här tiden som gled, som sagt, var i tolkningarna på det här området. Och jag kan förstå det också utifrån den synpunkten att, och det får man aldrig glömma, att när vi läser om Jesus, om hans lärjungar och det som utspelar sig där, då är de ockuperade utav främmande krigsmakt. Och man märker det, om inte så tydligt här, så på andra ställen, att judarna, eller de skriftlärde särskilt, de använde sig av religiösa lagar, utav bud ifrån Toran i ett politiskt hänseende. Så att man talade om att tillämpa de religiösa föreskrifterna, men inte bara att tillämpa de religiösa föreskrifterna, utan också göra det på ett sådant sätt så att man avgränsade sig emot ockupationsmakten. Man kan till och med fråga sig om det inte var ett sätt att föra krig mot ockupationsmakten, nämligen genom att leva religiöst. Jag tänker till exempel på ett sånt bud som att man inte skulle äta med hedningar och med syndare. Man inte skulle ha med dem att göra. Och så säger ju de skriftlärda att man ska inte sitta vid samma bord som hedningar och syndare. Men det gjorde ju Jesus. Och det gjorde att hela den religiösa och politiska framtoning som man hade mot hedningar och mot syndare, mot ockupationsmakten, den satte sig Jesus över. Han åt med dem som man inte fick äta med, och det tolkades som att Jesus på något sätt accepterade också ockupationsmakten. Så det var ytterst kontroversiellt. Så återigen, man kanske kan förstå att det här är en lite glidande skala i den miljö som Jesus rör sig. Men Jesus svävar ju inte på målet. Visserligen hör det till undantagen att han äter med syndare och publikaner. Därför det är som han själv säger på ett ställe: han var sänd till Israels förlorade barn. Och den tiden, när evangeliet skulle bryta igenom och gå ut till alla syndare och hedningar, den skulle komma i generationen efter Jesus. Men Jesus föregriper det. Så det händer både på ett och två och tre ställen att han både äter med syndare och publikaner, han ger syndernas förlåtelse, han helbrägdagör syndare och så vidare. Och på det sättet så spränger han gränser och han öppnar dörrar för det som skulle komma senare. Men när han gör det, så gör han inte det, tror jag kan säga, för att vara upprorisk mot sin religiösa samtid, utan han gör det därför att han är agape. Han är den gränslösa kärleken. Hur kan er mästare äta med publikaner och syndare? Säger fariseerna och skriftlärda, du är alldeles förskräckta. Och Jesus svarar inte på det där. Men svaret är naturligtvis: han kan inte låta bli, därför att han älskar dem så mycket. Och det var det som var problemet med Jesus. Han älskade för mycket. Därför han älskade genom alla gränser. Och därför blev han gjort till ett syndoffer för vår skull. Det är ju inte den typen av problem som vi vanligtvis har i kyrkan annars. Att vi älskar för mycket. Men för Jesus var det som var problemet. Han sprängde gränserna. Och folk blir förvirrade. Men Gud giva att också vi ska kunna bli upproriska i den meningen som Jesus var upprorisk. Det Jesus gör är alltså att han vänder sig emot den muntliga traditionen här, som där man säger att man ska hata sin ovän. Han vänder sig alltså mot nedärvda tankemönster. Det går inte bara, vet du, att ta över och göra som alla andra gör. Därför att det kan ju vara så att alla andra gör fel. Och så gör du fel också. Visserligen kan det kännas tryggt i deras gemenskap. Men om vi ska leva med ärliga hjärtan inför Gud och inför varandra, då måste vi leva inför Gud mera än inför människor eller bara ta över oreflekterat nedärvda tankemönster. Jag har vid något annat tillfälle, och jag ser att det finns inte med i kompendiet, men vid något annat tillfälle så har jag gått igenom detta lite mer i detalj, vad det innebär att älska sin nästa. Jag tänker faktiskt att jag ska göra det här och nu också. Det är alltså det viktigaste av alla bud. Och vid något tillfälle, det här är några år sedan, så slogs jag av tanken att ja, men älska sin medmänniska, det är väl någonting att ta som en livsregel och försöka leva efter. Och sen så vid närmare eftertanke så kan man fundera på hur man gör när man älskar sin medmänniska. Eller man kan fråga sig som de skriftlärde frågade sig: vem är då min nästa? Plötsligt så uppstår en rad olika frågor hur vi ska kunna tillämpa det här budet. Och nu är inte Jesus den som brukar ge en massa tips och råd på hur man ska göra. Och skälet till att han inte ger en massa tips och råd, det är därför att han vill inte att du och jag ska bli lagiska. Utan han vill att den kärlek som vi har tagit emot, den ska flöda spontant. Och då kan det vara så att det som är spontant för en av oss är inte lika spontant för någon annan. Vi är olika, vi har olika förmåga. Så Gud vare tack att Jesus inte ger oss långa listor på vad vi ska göra eller inte göra. Det får vi så att säga komma på själva och få leva ut själva efter måttet av den kärlek som vi har. Men rabbinerna, de var annorlunda. De tänkte som så att om vi skriver upp här massa tips och råd, då hjälper vi människor. Jag tror inte att man tänkte tanken. Jag är ganska säker på att man inte tänkte tanken att nu ska vi göra det svårt för våra åhörare. Utan man tänkte tanken att vi ska göra det lätt för våra åhörare. Så att de verkligen kan följa lagen. Följa förordningarna. Men effekten blev ju knappast att det underlättade. Utan det blev ju att det blev svårare istället. Och misslyckandet, otillräckligheten, ofullkomligheten ökade i människors liv. Och man kände att de skriftlärda band ihop bördor, som Jesus säger i Matteus 23, och lade det på oss människor. Inte desto mindre så har ett antal rabbiner här nu gett lite tips och råd. Jag tycker att de är så pass tänkvärda så vi kan ta med det bara av det skälet. Jag tror inte att någon efter den här utläggningen eller i det här sammanhanget tar det här som lagiskhet, så att du plötsligt känner dig som en dålig kristen om du nu inte gör precis det som räknas upp här. Då har du feltolkat det hela. Det finns en rabbin, en av de mest kända rabbinerna, som heter Ramban. Han säger så här om att älska sin nästa som sig själv: att det är omöjligt att älska andra som sig själv. Om vi med det menar emotionellt, alltså känslomässigt. Toran begär inte heller att vi ska älska alla känslomässigt som oss själva. Men däremot så är vi ålagda att önska andra människor samma framgång som vi önskar oss själva. Och sen när han har sagt det så erkänner han att det där borde vara ett allmänmänskligt drag. Att alla människor borde erfara och leva efter och önska andra människor samma framgång som sig själv. Men, så gör han det tillägget, för en jude, eller från en jude, så kan man förvänta sig att man också lever så. Så det var hans utläggning av att älska sin medmänniska. Att önska andra människor samma framgång som man önskar sig själv. En annan rabbin som heter Avraham Jehosha, han sa så här: att det här budet att älska sin nästa som sig själv, det budet gäller inte fromma och rättskaffens människor. Det handlar inte om att du ska älska dina närmaste eller dina fromma, dina medsyskon, dina rättskaffens människor, de som gör väl emot dig. Det är nämligen, säger han, omöjligt att inte älska sådana människor. Spontant älskar vi och tycker vi om sådana människor. Det vore meningslöst att komma med ett sådant bud som är så självklart och uppenbart. Klart vi älskar de som älskar oss. Nej, hans utläggning är den här. Det här budet, det gäller de människor som det är svårt att älska. Vi har alla människor runt omkring oss som vi skulle vilja beskriva som lite annorlunda än vad vi hade önskat och hoppats. Människor som vi inte tycker räcker till. Människor som är besvärliga på olika sätt. Människor som kanske har ett horn i sidan emot just oss. Människor som vi tycker är svårt att prata med och ge kärlek till. Det är de människorna Jesus talar om. Det är de som du ska älska som dig själv. Och därför blir budet meningsfullt. Jag måste säga att jag tycker att båda de här utläggningarna av rabbinerna är lysande och mycket tänkvärda. Självklart var det så Jesus menade också, även om Jesus menar ännu mer. En tredje rabbin, Alter av Slobodka, han säger att älska sin nästa som sig själv. Det betyder att så som du älskar dig själv spontant, utan att söka skäl för att älska dig själv, så ska du också älska din medmänniska utan att söka skäl för att älska honom eller henne. Du argumenterar ju inte med dig själv huruvida du ska tycka om dig själv, utan du gör det spontant. På samma sätt ska det vara i ditt förhållande till medmänniskan. Det ska inte vara den där beräknande kärleken, utan låt den flöda till alla människor som kommer i din väg. Men det går att vara ännu mer specifik än så här. Det finns en rabbin, och det fjärde exemplet kan vi säga som vi ska ta, han heter Hagsav Hakabala. Han ger oss en lista med 9 punkter. Och de här 9 punkterna jag har talat om, som sagt, var i något annat sammanhang. Och jag såg att människor antecknade flitigt. Och de är värda att anteckna. Först så ler man lite grann, för man tycker att någon av de här punkterna, de kan väl inte vara så svåra eller inte så märkvärdiga. Nu ska ni höra. Det första han säger, punkt nummer 1 alltså, det är att du ska vara uppriktig och äkta. Du ska vara uppriktig. Du ska vara äkta människa. Ett äkta möte med dina medmänniskor. Och det kan ju låta självklart. Men du vet hur det är med oss. Hur vi bär våra masker och hur vi spelar våra roller. Men du vet också, om du tänker efter, att om du spelar roller när det gäller andlighet och när det gäller kärlek inte minst, så märks det ganska tydligt. Så det här är en bra punkt nummer 1. Var uppriktig och äkta när du tänker på budet att älska din nästa som dig själv. Punkt nummer 2. Du ska alltid behandla andra med största respekt. Kan också låta närmast som en klyscha. Men om vi tänker efter en gång till, så är det ju faktiskt så att människor, vet, vi har i vårt samhälle, och jag tror på något sätt att det är, jag vet inte hur jag ska säga, men det finns i skapelsen, eller låt säga så här, det finns i en sargad skapelse, en sorts klassamhälle, där människor är över och där människor är under. Och då är det så att när det gäller positioner i förhållande till varandra, så är det lätt att tappa respekt. Det här budet om att älska sin nästa som sig själv, det handlar om att alltid behandla andra människor med respekt. Det kan till och med vara så att du möter människor som du inte tycker är värda din respekt. Du tycker att de har slarvat bort hela det förtroendekapital som du hade för dem. De har försuttit sina chanser. Eller de har gjort såna hemskheter så att de inte är värda respekt. Och kanske deras handlingar inte är värda respekt. Men det här budet, som är centrum i Toran, det handlar om att visa alla människor respekt. Därför att alla människor är skapade utav Gud. Gud har lagt ner en del utav sig själv eller sitt eget väsende i varje människa. Också i de människor som gruvligt har misskött den gåva de har fått. Men Gud tar inte tillbaka sin kallelse och sina nådegåvor. Utan det värde som han har lagt ner i alla människor, det finns där. Även om du och jag inte ser att det finns där, så finns det där. Och vi måste visa full respekt för andra människor. Punkt nummer 3. Sök andras bästa. Jag märker när man går igenom de här punkterna att det här är sådana punkter som inte alls var främmande för Paulus, som ju var en gammal rabbin, kan man säga, eller laglärd. Han säger ju det i Filipperbrevet när han skriver till dem. Se inte var och en till sitt eget bästa, utan se till andras bästa. Jag tror att det är Filipperbrevets första kapitel, inledningen där, kanske vers 4-5 någonstans. Eller kanske till och med 2 och 3 när jag tänker efter. Det här är ju inte helt enkelt att tillämpa. Jag ska hoppas komma dit. Jag kan komma dit kanske på en gång, så tappar jag inte bort det. Det här är ju inte helt enkelt att se till andras bästa om vi tänker på alla människor överhuvudtaget. Och därför skulle jag vilja säga det här. Att ordet nästa. Vem är min nästa? Vem är min medmänniska? Det heter på hebreiska reha. Och reha på hebreiska betyder mina närmaste. Och det är grundbetydelsen. Och det vet ni åtminstone så mycket när det gäller östasiatisk kultur, att man har ett väldigt stark familjekänsla, familjetillhörighet. De närmaste. Och jag tror att man ska förstå också det som står i Nya testamentet och också det som står i, som Jesus talar om, att din nästa, det är till en början i förstone dina närmaste. Det betyder inte att Gud kan sända andra människor också i din väg. När Jesus får den här frågan, jag vill minnas att det är Lukas 12, utav fariserna, och säger, men vem är då min nästa? Då säger Jesus, en man var på väg ifrån Jeriko till Jerusalem. Och när han var på väg dit så blev han överfallen av rövare. Han blev illa åtgången, misshandlad. Han kunde inte ens ta sig upp för egen maskin. Så kommer det då en präst. Och prästen, till vår förvåning, går förbi den här halvt medvetslösa, eller kanske till och med helt medvetslösa mannen. Och vi förfasas. Men den här prästen, han kunde ju lagen naturligtvis. Han visste att den mannen är inte min nästa. Jag har ingen skyldighet att ta hand om alla människor i hela världen. Han gjorde inte något fel som gick förbi. Sen kommer leviten, som också brukade tjänstgöra vid templet även om han inte var präst. Han kanske tvekar, men han går också förbi. Och vi förfasas. Vi tycker, hur kunde han gå förbi? Och tänk inte på att vi förmodligen är likadana själva. Jag var med vid ett tillfälle, var utomlands dessutom, så var visserligen på distans. Så kom det en kvinna gående där, så plötsligt så kommer en bil i hög hastighet och tvärnitar hos henne. Det utbrister ett rejält gräl. Och jag känner att det är hotfullt i luften. Och jag står i valet och kvalet om jag ska gripa in. Jag känner att griper jag in, så är det med livet som insats. Jag tvekar så länge så att hon blir indragen i bilen och de åker iväg. Jag berättar det här inte därför att jag är stolt över, utan därför att jag tror att det är mänskligt. Jag vet inte hur du skulle göra om någon blev knivöverfallen ute på trottoaren här. Den här leviten, han kanske var i samma tveksamheter. Men han visste också, för han kunde lagen, att den mannen är inte min nästa i den meningen att jag måste offra mitt liv för honom. Sen kommer en samarier. Och då hör ju till saken att judarna och samarierna, de var ju som hund och katt. Och samarierna, de betraktades som avfällingar allihop. Och de kunde inte lagen. Men han som inte kunde lagen, eller kanske just därför att han inte kunde lagen, tog hand om den här människan som var det halvt ihjälslagen. Du känner till det, hur han tvättade rent med vin och göt olja i såren och tog honom till värdshuset och så vidare. Och så säger Jesus, vem var den mannens nästa? Ja, jo, det var ju den här samarien. Det var ju den här ihjälslagne mannen. Och så är det som om Jesus ville säga så här i den berättelsen. Ja, det är förvisso sant att din nästa, det är dina närmaste. Dina närmaste är du skyldig att verkligen ge ditt liv för. Men den gudomliga kärleken, den kan inte hållas innanför några gränser. Utan den bryter igenom och gör varje människa som kommer i din väg till din nästa. Därför så skriver aposteln Paulus så här i Galaterbrevets 6:e kapitel och 9:e vers, tror jag det är. Vi ska läsa det så att det blir rätt. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro. Eller som det står i grundtexten, mot dem som ingår i vår närmsta krets. Ja, det kan tyckas vara en lång utläggning det här, men när vi vid den här tredje punkten talar om att söka andras bästa, så känner vi att det här är orimligt. Men det blir inte orimligt om du tillämpar det i ditt sammanhang. Om du tillämpar det på de som är närmast dig. Dina 7, 8, 10, 12 människor. Där kan du börja öva dig. Och plötsligt så blir ett sånt här tips, om vi kallar det så, fullt verkligt att anpassa sig till. Och det är klart, varför skulle Paulus annars skriva? Se inte var en på sitt eget bästa, utan se på andras bästa. Hur skulle han kunna skriva så om det bara var frågan om floskler och stora ord? Självklart var det inte det. Utan han visste att det här är någonting som ni kan tillämpa i era hem. Punkt nummer 4. Delta i andras smärta. Och det känner du också igen ifrån Paulus olika förmaningar. Gråt med dem som gråter och glädje med dem som gläder sig. Och då talar vi inte om den där hurtfriska deltagandet där man klappar varandra på axeln och säger kom igen nu, det kommer nog bli bättre imorgon. Utan vi talar om att gå in under en annan människas smärta. Bär varandras bördor, som Paulus säger. Hjälp till och lyft, dela på varandras livserfarenheter. Samtala med varandra. Bär det tillsammans. Så uppfyller ni Kristi lag. Det är inte lite det. Alltså om vi kunde leva på det sättet, åtminstone i förhållande till våra närmaste, så skulle det vara en uppfyllelse av Kristi lag. Och du och jag som är kristna, vi vill ju inget hellre än att Kristi lag ska bli uppfylld. Och att vi ska vara de som uppfyller Kristi lag. Ja, här har du redskap. Samtala, lyssna, bli delaktig i andra människors liv. Och du uppfyller Kristi lag. Älska din nästa som dig själv. Punkt nummer 5. Hälsa vänligt. Kan också låta som en liten märklig punkt. Men tänk vad det kan betyda mycket. Det är en sak att man hälsar på de som man alltid hälsar på. Men de där som kanske befinner sig på, du vet, lite lagom avstånd. Och som vi kanske de facto inte hälsar på varje gång. Men här kan man ju reflektera en gång till. Tänk om det skulle betyda någonting. Om du stannade till. Om du hälsade vänligt. Ja, vi känner ju det på en gång bara när jag säger det här. Att det här är inte oväsentligt. Det här handlar om att älska sin nästa som sig själv. Punkt nummer 6. Välsigna andra genom att respektera deras tvivel. Alla människor är inte troende. Alla människor tror inte som du tror. Och det finns ingenting i skriften som säger att det skulle vara rätt och riktigt att alltid ta diskussioner med de som tycker annorlunda och göra det på ett sådant sätt så att andra människor kommer i underläge. Att älska sin nästa, det betyder att respektera andra människors tro. Helt och fullt. Jag menar verkligen helt och fullt. Kanske inte alltid hålla med om allting. Det menar jag naturligtvis inte. Men att respektera människor i deras tvivel. Kanske till och med det är det bästa sättet för människor att förstå tron. Och att hitta vägen till tron. När de känner att de är respekterade. För dem de faktiskt är. Kanske det gör att människor får förtroende för dig. Respekt för dig. Ser upp till din tro. Om du respekterar deras tvivel. Så kanske de respekterar din tro. Mycket tänkvärt och handfast. Punkt nummer 7. Bistå handgripligt när det gäller enklare uppgifter. Punkt nummer 8. Var beredd att tjäna andra med mindre lån eller gåvor. Att ta båda de där punkterna för att det är egentligen samma princip. Hjälp andra när det gäller enklare uppgifter. Det är att visa kärlek till sin medmänniska. Du vet, när vi ska göra något projekt. När vi ska göra någonting stort och som kanske till och med är viktigt. Då är det oftast ganska enkelt att få folk att hjälpa till. Därför då blir människor plötsligt betydelsefulla. När man får hjälpa till med något viktigt. Eller man får hjälpa till i ett sådant sammanhang. Där de blir tackade. Och får uppmärksamhet för att man har hjälpt till. Få en liten gåva kanske. Men är inte det här budet handlar om? Det här budet handlar om att hjälpa till handgripligt med enklare uppgifter. De där uppgifterna som ingen annan vill hjälpa till med. Och det kan vara så enkelt som när man talar med sina tonåringar hemma. Nu har ju inte vi några tonåringar hemma, men vi har haft. Om man säger, kan inte hjälpa till att plocka ur diskmaskinen. Eller man kanske inte ens säger det. Tänk om de gör det. Tänk om de säger, mamma sätt dig du så ska jag plocka ur diskmaskinen. Det är det handlar om. Och det gäller inte bara de yngres förhållande till föräldrar eller till äldre. Det måste ju gälla naturligtvis i levnet mellan oss också. Bara en sån enkel sak som man fick förr i tiden lära sig att det hörde till hyfs och ordning. Att man öppnade dörren för varandra. Det är ju inte självklart nu. Men det kanske skulle kunna vara någonting som vi kristna bemödar oss om. Eller att låta andra gå före. Som kanske har kanske inte har lika lätt för att stå under lång tid. Om det är en kö till exempel. Någonting sånt. Jag blev själv så välsignad när vi åkte tåget ner till Polen och en av konfirmanderna erbjuder sin plats till en äldre människa. Jag trodde knappt det var sant. Jag tyckte det var många år sedan jag såg något liknande. Men det är viktigt att vi tänker på att hjälpa varandra handgripligt med mindre göromål. Särskilt med mindre göromål. På samma sätt med att låna pengar. Det handlar inte om att bistå andra med stora penningsummor. Sånt skapar ju bara band emellan människor. Skuld till varandra. Nej, det är inte alls det handlar om här. Här handlar det om mindre gåvor. Här handlar det om att kanske betala för den som står i fikakön och som har glömt pengarna. Här kanske det handlar om andra såna här små gåvor som man kan göra. i det vardagliga. Det är viktigt. Punkt nummer 9. Anse inte dig själv för mer än andra. Det känner jag ju också igen ifrån något av Paulus orden. Att inte hålla sig själv för mer, utan hålla andra för mer än sig själv, står det till och med. Hålla andra högre än sig själv. Så mycket av det här, de här exemplifieringarna, det är inte bara gamla rabbinska utläggningar, utan det är ju också kristen etik. Jesus har inte gjort de här listorna, och som sagt, Gud vare tack för det, för då skulle det bli jobbigt. Men det ligger ju i själva budet. Det ligger ju i Jesu undervisning. Det som är skillnaden när vi kommer till Jesus, det är inte att han gör om något bud, ändrar någonting eller tolkar det på ett annat sätt, utan det är att han kommer oss till hjälp i vår svaghet. Nu är vi tillbaka till det jag talade om förut, om agape, den gränslösa gudomliga kärleken. Du och jag, vi ska vandra i kärleken, men inte i vår egen kärlek, i vår egen kraft, utan den gränslösa gudomliga agape kärlek som du har tagit emot och som gjorde att du blev en upprättad människa. Den obegränsade kärlek som du har tagit emot och som du alltså är bärare utav, det är den du ska ge vidare. Det betyder alltså att Jesus kommer till oss, och i hans kraft lever vi det nya livet. Faktum är att det är bara i hans kraft som vi kan leva det nya livet. Johannes säger i första brevet, vill jag minnas, vi älskar därför att han först har älskat oss. Vet du, det kristna livet, det handlar inte om i första hand om vad du och jag ska göra eller inte göra, eller hur långt vi räcker. Utan det kristna livet, och det är också den kristna människas livsstil, det är att vara ett öppet kärl för den gudomliga kärleken. Tänk vilken livskallelse vi har, hörni. Tänk att livet går ut på att bli älskad utav Gud, att bli fylld med syndernas förlåtelse, att ta emot Guds nåd och barmhärtighet. Det är nåd som var morgon är ny. Varje morgon när du stiger upp ur sängen så säger du: Gud, din nåd är var morgon ny. Fyll mig med din nåd och med din barmhärtighet. Fyll mig till bredden. Jag låter rinna över alla breddar denna din gränslösa kärlek. Och giv att det också rinner över till andra människor under en dag som ligger framför mig. Det är det kristna livsstilen. Det handlar inte om vad vi kan prestera eller inte prestera, utan handlar snarare om, i sådana fall, om jag uttrycker det så, det handlar snarare om hur mycket vi är fyllda utav Gud och utav Guds gränslösa kärlek. Det här ordet om att älska sin nästa som sig själv, det finns också i kapitel 19. Jag tror vi ska titta på det också. Vi har några minuter ytterligare här. Från vers 16 och kapitlet ut. Nu är det lite långt så att jag läser inte alltihop. Men det handlar alltså om en man som kommer fram till Jesus och frågar. Vers 16. Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och en sak som man kanske inte tänker på det när man läser det i förstone, det är att frågan är ju felställd från början. För saken är ju den att man kan inte göra någonting för att få evigt liv. Men Jesus, han är finkänsligare än vad jag är. Så att han säger inte så, utan han svarar på det sätt som den här mannen kan begripa. Han säger: du har hört budordet si och budordet så, du ska hålla det. Då kommer det gå bra för dig. Och så blir den rike mannen, han blir uppmuntrad utav det. Men samtidigt så säger han i vers 20. Ja, men allt detta har jag hållit. Och är det mer som fattas? Hur kunde han säga så? Jo, han kunde säga så. Det hör ihop med det vi ska ha med i avslutningen på vår text idag i Matteus 5. Han kunde säga så därför att i den judiska tron så tänker man faktiskt att man kan hålla Toran. Alltså man kan vara fullkomlig. Därför man menar att annars skulle inte Gud ge Toran. Han skulle inte tala om för oss en massa saker som vi ska göra. Och sen har vi inte möjlighet att göra det. Självklart kan vi göra så som lagen säger. Så tänker man. Men samtidigt är man medveten om att man kan inte vara en fullkomlig människa. I den meningen att man alltid lyckas. Så det man förstod med det här fullkomlighetsbegreppet. Det var att det handlar om min grundinställning. Alltså denna hållning. Att jag vill göra Guds lag. Jag vill vara fullkomlig. Mitt liv är inordnat under Gud. Han är verkligen min Gud. Och jag försöker ha med honom i hela min vardag. Om man lever så. Då är man fullkomlig. Därför att då gör man allt det som Gud kan kräva av en människa. Allt det som är möjligt gör man. Och om man sen inte skulle räcka till. Ja, då gäller ju nåden och förlåtelsen. Alltså kan man i grund vara fullkomlig. Så tänker man. Och så tänkte den här mannen. Han hade lärt sig det här som jag precis berättade för er nu. Om att vara fullkomlig. Ja, allt det här har jag hållit. Och är det mer som fattas? Det är alltså den rike mannen som för samtalet vidare. Och Jesus, han får kärlek till den här mannen. Jag vill minnas att det står någonstans att han fick kärlek till mannen. Jag hittar inte det här nu, men eller om det är i parallellstället. Och så är det som om Jesus vill fördjupa samtalet. Och så säger han, ja men jag ska visa dig vad jag menar. Jag ska visa dig att du inte är så fullkomlig som du tror. Jag ska avslöja dig. Så att du kommer ur ditt självbedrägeri. Gå bort och sälj allt vad du äger. Och kom sen och följ mig. Plötsligt stod det klart för den här rike mannen att han kanske inte var så fri och så hängiven som han först trodde. Jesus höjer så att säga kravet. Men det är ju vad han gör i hela bergspredikan som vi har sett. Han kräver ju, och Gud kräver ju att vi ska vara fullkomliga. Men inte bara i hjärtat, utan helt och fullt också i vårt själsliv och i vårt leverne. Ja, den rike mannen, han kunde inte ta det där ordet, utan han gick därifrån bedrövad. Men det var inte bara han som var bedrövad. Utan lärjungarna blev också bedrövade. Jesus säger att det är lättare för en kamel att komma genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och det gjorde ju inte lärjungarna lugnade på något sätt. De hade visserligen övergivit allt för att följa Jesus. Men det här tyckte de var magstarkt. De var inte lugnade. Och de säger också till Jesus, vem kan då bli frälst? Om det ska vara sådana krav. Och Jesus svarar, och det är ju en del av evangeliet. Ni kan inte frälsa er själva. Det är omöjligt för människor. Ingen del du försöker. Frälsningen kan bara Gud utföra genom sin son Jesus Kristus, genom sin Messias. Bara han kan försona världens skuld med sig själv. Bara han kan befria och upprätta. Bara han kan ge det som är fullkomligt till en människa. Nämligen frälsningen till ande, själ och kropp. Ja, här är verkligen två olika paradigm. Det är en sak att leva i den här världen med allt vad det innebär. Och leva i sin kötsliga natur med allt vad det innebär. Det är en helt annan sak. att vara delaktiga av Gud. Att ha tagit emot Guds rike, himmelriket, i sitt liv. Om du då går tillbaka till Matteus evangeliet, så kanske ni i det perspektivet förstår avslutningen ännu bättre. Jesus säger där i den sista versen: var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Ni är ju Guds barn. Ni är ju faderns barn. Men var då sådana barn som fadern vill ha. Var fullkomliga. Ja, men det kan vi inte vara i egen kraft. Nej, men du kan vara det i hans kraft. Du kan räkna Jesus Kristus så högt i ditt liv, så att han blir livet i ditt liv. Du behöver inte räkna med din egen kraft någonting. Men du behöver räkna med hans kraft helt och fullt. Hans närvaro helt och fullt. Det här är själva hjärtepunkten. Alltså det här är kärnan i evangeliet. Om det är någonting vi ska förmedla till varandra och prata om, så är det kärnan i evangeliet. Måtte det blir sådana tider igen att det är det här vi talar om. Jag vet, det finns mycket i kyrkan med det ena beslutet efter det andra, och det är liturgiska kläder, och det är kyrkor, och det är pengar till kyrkogården, och det är anställningar, och jag vet inte allt vad det är för något. Men alltså, nu talar vi inte om det, nu talar vi om det som är själva kärnan i alltihop. Mig förutan kan ni ingenting göra. Vi gör mycket, är jag rädd för, utan att tänka på att Jesus är mitt ibland oss. Men evangeliet talar om hans närvaro och om hans liv i vårat liv. Bara genom att vara i honom och genom att vara fylld med hans förlåtelse och hans kraft kan vi vara fullkomliga. På något annat sätt är det inte möjligt. Amen.
En ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken är nere till vårt öra, så många missljud når. Men Gud är salighet, säll den som det förstår. Men Gud är saligheten, säll den som det förstår.
När anden stilla vilar, sitt fäste har
och lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var del 16 vi hörde, och det är ju då enligt Matteus evangelium dessa bibelförklaringar är. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlings när radioprogrammet kom. Härefter så kommer missionskyrkan att sända sin söndagsgudstjänst klockan 20. Så missa inte det. Ja, Ulf Gustafsson, tack för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då.
För att tillkomma, man måste bli